Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om barns språkutveckling med Ulrika Marklund och Iris Corina Schwarz. Välkomna!
Hej!
Ulrika, kan inte du säga vem du är lite kort?
Jag heter Ulrika Marklund och jag jobbar som forskare på Stockholms universitet. Mitt forskningsintresse är framförallt om föräldrar-barninteraktion och hur föräldrar eller vuxna i allmänhet faktiskt kan stötta barns språkutveckling.
Iris?
Ja, hej, jag heter Iris Corina Schwarz och är psykolog och docent i lingvistik. I min forskning tittar jag på hur spädbarn utvecklar språket genom att interagera med omvärlden och hur detta avspeglas i hjärnan. Till exempel studerar jag föräldrars barnriktat tal, olika aspekter av det.
Jättebra. Okej, nu hoppas jag att ni ska kunna berätta om hur barn utvecklar språk. De kan ju inte prata från födseln, så vad kan de göra då?
De låter från i början. Ja. Och i början är det väldigt högfrekventa liksom, liknande ljud. Och så småningom i 3-4 månader, då kan man börja med att säga att nu börjar de lika vokaler. Alltså att det kan finnas i och a vokaler i själva läten. Men det är först egentligen så vid ungefär 6 månaders ålder att man känner igen, nu börjar barn försöka tala, för då kommer det där jollret som är så typiskt.
Men de här ljuden som du sa att de har från början, de är inte kommunikativa, de försöker inte påverka sin omgivning med de ljuden, utan de är bara som att sparka med benen, typ så. Eller vad ska man tänka?
Jag tänker det är lite både och. Alltså de kallas, det tidigaste de kallas för reflexiva, att de bara kommer av sig själv. Men barnen får ju
alltså
hela
reflexiva
tiden.
Alltså reflexiva, de är reflexer? Är det det man menar med det ordet?
Jag vet inte. Jag tänker att de kommer från barnet utan att vara kommunikativ på det sätt. Men sen ser ju barnen hela tiden, de får input från föräldrarna. De börjar ju prata med barnen från första dagen. Och så blir det ju en kommunikationslek. Det blir en protokonversation så att säga. Från i början. Så då tror jag kommer nog ett syfte att rikta uppmärksamhet på mig. Titta på mig, jag låter. Även om det inte liksom gallskrik för att blöjan är full.
Men det kan fortfarande vara ett sätt att be om uppmärksamhet på. Så. Och det här med sen när man vid 6 månader, eller vad sa du, när liksom själva jollret börjar, som är det som låter lite som språk?
Det är det typiska, att det kommer konsonanter till och så blir det ba och ga och så blir det ba 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 och ga ga ga.
Men inte blandat, utan det är ga 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 ga.
I början är det inte blandat. Det är på samma ställe i munnen, att det formas samma artikulationsställe. För det blir svårare att variera den där platsen när man formar det. Jag har tagit med ett exempel av hur det låter. Jättebra. Då har vi här en typisk stavelsejollar.
Ga, ga, ga.
Ja, titta, det är en kopp.
Så tydligen finns det kontextinformation här som vi inte har tillgänglig. Barnet pekar på en kopp och föräldrar förstår att gagaga är en kopp.
Och där har vi också exempel på det här med barnriktat prat. Att föräldern uppmuntrar någonting som inte är i närheten av kopp.
Och han ger också tips. Där, en kopp. Han går väldigt mycket högt upp i sin grundton. Så man märker att han pratar till ett barn.
Det är väldigt typiskt det här att, att föräldrar beter sig som om barnet är en fullvärdig konversatör, så att säga. Även om det inte finns några ord, det finns liksom inget som man kan tolka som språk i barnets jolle, så blir det, gör ändå föräldern det här och uppmuntrar den här konversationsleken som det blir då.
Genom att låtsas som att den andra är en kompetent talare.
Precis, och det här gör föräldrar från början, alltså från start. Väldigt, väldigt vanligt är det i alla fall att de gör så.
Kommer de här konsonant-vokal-kombinationerna, är det vanligt, kommer de, börjar man alltid med ma-ma-ma eller börjar man alltid med ga-ga-ga? Finns det någon liksom ordning som de här kommer i?
Alltså det beror lite på vad barnet tycker om, men det finns några som är vanligare än andra.
Vilka
och
då?
Att ha en A-vokal är väldigt vanligt, för den är lätt att producera, liksom mitt i munnen ligger den. Och de allra flesta gör någon form av da-da-da, ga-ga-ga, ma-ma-ma. Ja, det leder sen typ rakt in till ett av de första orden som brukar vara mamma. Hur ganska många kulturer är ordet för mamma väldigt jollelik och använder sig av A-vokalen till exempel. Så blir det lätt det första ordet som barnen säger.
Alltså är det nästan så att man kan tänka att ordet mamma, vi kallar det eftersom det är det som barn först säger. Alltså den vuxna ordet mamma kommer ur barn... Att det är det lättaste ordet för barn att säga.
Det är absolut rimligt att det kommer därifrån.
Mm. Ja. Men det är ingen som säger ko-ko-ko. Det är liksom inte en vanlig sån jolle.
Alltså, det kommer ju så snart barnet blir duktigare på det, så blir det mer variation på jollret, på stavelse och jollret. Och då kallar man den för postkanoniskt, och då byter den artikulationsställe och då byter den också småningom vokal.
Tillräckligt, vad skulle kunna vara ett exempel på det? På postkanoniskt jolle.
Det här med icke-upprepade stavelser, det är olika typer av stavelser som följer på varandra.
Baka, 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 baka.
Ja, och du kanske till och med byter vokalen också. Har du något exempel?
Pipo, pipo, pipo.
Ja, en...
Okej, så att man verkligen byter varje gång, så hittar man på ett nytt. Så.
Det kan vara sådana långa haranger. Och sen så kan man... upptäcka att oj, där kom det ett ord inbäddat i den där harangen, och det kanske är ett liksom riktigt ord som barnet har lyckats lära sig, så att det liksom vävs in i de här jollerharangerna.
Och det som är så superspännande med de långa monologer som barnen förde är att de har redan den hastigheten, den talhastigheten som vuxna har. Fast det är liksom, alltså hastigheten hur stavelser följer efter varandra är samma som en vuxen talare har. Men nu måste vi ju lägga till betydelse, och det är det som barnet jobbar med när de är ungefär 12, 13, 14 månader. Så då behöver de bli långsammare igen när de börjar säga sina första ord. För då behöver de verkligen försöka få ut det. Men själva talapparaten och hur snabbt den kan producera stavelse, det rullar på redan vid 12 månaders åldern.
Men de håller också liksom lite konversationer. Eller det här tänker jag att det här som ni pratade om med barnriktat prat. Att man turas om och pratar. Att barnen vet att man ska turas om. Vilken ålder kan de börja liksom lära sig det? Att nu pratar barnet en liten stund. Sen pratar föräldrarna en liten stund. Sen pratar barnet. Det här bollandet. När lär de sig den liksom turtagningen?
Det är också under första levnadsåret. Tidigt.
Alltså det är... Det kommer ju successivt, men redan vid 4 månader skulle jag säga att du kan se någon typ av respons. Det kanske dröjer en stund innan responsen kommer. Och den kanske inte alltid kommer i form av någonting vokalt, utan det kan ju komma i form av någon rörelse eller något litet sprattel eller ett leende också. Så att det är en turtagning som pågår på flera olika, vad ska man säga, med olika medel.
Man behöver inte turas om att prata, 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 prata. Det kan vara prata, sprattla, prata, sprattla. Just det.
Så jag har ett exempel till där en mamma härma barnet låta bara. Och det är en sån sak, då kan man istället för att säga något riktigt, man bara ge tillbaka det som man har fått. Vad är det?
Och det hon gör är att hon vill bara visa barnet att nu turas vi om och jag härmar dig. Så.
Ja, jag skulle säga mamma, visa, jag har hört att du försökte säga någonting. Och sen byter hon till språk och frågar, vad är det? Och försöka, nu försöker vi prata. Och barnet svarar igen. Så då är det ju turtagning, fast det inte kommer ord och meningar från barnet.
Mm. Och förlåt, det är lite stickspår. Men det här är såklart ingenting som vuxna tänker på att de gör. Ingen har gått en kurs på lingvistiken på Stockholms universitet för att lära sig hur vi ska anpassa språket till barn. Eller hur?
Nej, det är de allra flesta vuxna gör det här alldeles automatiskt.
Och barn, äldre barn, gör ju också det här när de pratar med mindre barn. Precis. Utan att någon har lärt dem det. Varför det? Hur har vi lurat ut att det här är smart?
Spännande fråga, men det är intuitivt. Alltså vi har upplevt pappor som säger, jag pratar inte barnriktat tal. Och så spelar man in och så pratar de lika gulligt som alla andra. Utan att de tror att de gör det. Alltså det sitter väldigt djupt. Utan att man styr över det. Jag tror en del är att man försöker hålla särskilt mindre spädbarn glada. Så man är benägen att le. Och genom att jag le så höjs min grundton i rösten naturligt. Så då blir det ett glad ansikte, man försöker ha en interaktion och den situationen, ja, det blir bara ja, barnriktat tal mot ett barn.
Men lite, det är nästan som en miniversion av den här frågan om språk är medfött eller inlärt. Kan det vara så att man liksom bara har lärt sig att om jag pratar på det här sättet så funkar det bättre med barn? Att varje individ har lärt sig det? Det kan man ju inte ha gjort. Vuxna som inte har så mycket erfarenhet av barn pratar ändå barnspråk, eller? Mm.
Ja, men det finns skillnader i hur mycket barnriktat tal föräldrar pratar.
Mm.
Och hur duktiga de är på att använda sig av de olika aspekter av barnriktat tal.
För nu säger du hur duktig man är på det. Är det alltid bra, desto mer barnriktat tal man får till, desto mer överdriven satsmelodi man kan göra, är det alltid bättre?
Jag skulle nog säga att det beror på barnets feedback. Barnen liksom signaliserar till föräldrar, jag gillar det här vad du gör. Och om det blir för mycket överdriven, då skulle de säkert också signalisera detta. Att de inte tycker om att det blir för mycket, till exempel. Spädbarn tittar väldigt mycket till exempel på munnen då. Så de vill ju lära sig hur man ska röra munnen för att producera dessa läten. För det som man behöver ha i åtanke också under första levnadsåret är att ändras barnets talapparat jättemycket. De har inte alls de proportionerna i talapparaten för att
alltså,
kunna...
fysiskt, deras mun
ja,
ser inte ut som
anatomiska. De har inte samma... Alltså munhålan är mycket mindre, har en annan vinkel. Så de försöker komma till ett vuxenlikt tal med ett verktyg som inte alls ser ut som en vuxens plus... ändra sig hela tiden. Så det är en jättesvår uppgift. Men därför har de också en intresse att titta på munnen, titta på läpprörelsen och vad gör tungan. Särskilt upp till ja, 6 månaders åldern. Så där är de väldigt fascinerade av att titta på ögonen och på munnen. Och sen blir det mer ögon.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend.
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi var vid ett år ungefär.
Ja, vi var ungefär vid första orden.
Protoord,
alltså ord som fyller in, som inte riktigt är vuxenlik, men som nästan låter.
Alltså det, som man kan mamma, använda. Vove, Pippi.
Där!
Och de korta också förstås. Ja.
Och de exemplet som du tog, de är också upprepande konsonantvokal.
Ja, det är ju de här stavelserna som upprepas två gånger då, som i mamma, pappa.
Exakt.
Och Pippi.
Mm. Exakt. Som ju är barnversioner av vuxenord.
Precis.
Vi har vuxenversioner.
Väldigt lik det här jollret.
Det här är ett exempel för det.
Ska jag ta den?
Nej.
Nej. Är det banan?
Nej.
Ja, banan. Det är namnam, ja. Ankan, ja. Ska jag ta ankan? Tack.
Barnen kan inte säga banan, men den tycker om att äta banan, så det är nam, nam. Så det pappa säger tydligare så här, nam, nam, men barnet säger nam, 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 någonting sånt. Så det var på väg till, men det är typ ord äta banan i det sambandet.
Mm.
Och det är ett sånt typiskt protoord som är också...
Protoord betyder inte riktigt färdigt ord.
Liksom. Inte riktigt färdigt. Och ändå... när barnet försökte säga anka, då var det mycket närmare. Men föräldrar kan vara väldigt duktiga på att lista ut vad barnet försöker säga. Så jag har ett exempel här som handlar om en paraply som jag skulle aldrig ha förstått att det är paraply.
Vad är det? Paraply, ja, bra. Där är paraplyet.
Paraply kan jag tänka mig, det är inte ett jättevanligt första ord, va?
Nej. Det är väldigt många stavelser, det är långt, och så har vi också PL som två konsonanter efter varandra. Så en sak som händer väldigt ofta är att barnen förenklar sina första ord så att de blir lite mer jolla-lik. Det blir lite mer konsonant, vokal. Det finns olika mallar som de använder för att göra sitt liv lite enklare.
Om vi tar till exempel ordet strumpa, då har vi ju en komplicerad inledning. STR i början där. Det kanske blir dumpa.
Just det.
Mm.
Så att de förenklar det här så att det bara blir en konsonant istället för flera stycken i rad. Eller de tar bort den sista konsonanten i ett ord. Så det blir... ba istället för bad. Eller så det här med upprepning av stavelser. Mm. Alltså, till exempel nalle blir nanna.
Jag har här ett exempel av borta. Borta! Borta! Så mamma försöker och intonationen kommer från barnet också, den melodin. Mm. Men man behöver byta, alltså barnet behöver fortfarande byta ut själva konsonanterna.
För att de är för svåra. För, liksom, absolut. Okej. Okay. Så nu är vi fortfarande vid första ordet, liksom, vid 12 månader ungefär. Det är en sån misstänkt enkel regel att det är ett år, ett ord.
Ja.
Två år, två ord.
Två
ordsmeningar.
Ja,
två
ordsyttranden. Mm,
men precis. Stämmer den tumregeln? För den
i runda slängar kan man väl säga. Mm. Att det är vid tvåårsåldern, då bör man kunna sätta ihop två ord.
Just det. Mm. Och däremellan då? För det är där, någonstans där vi är nu då. Liksom mellan...
Då händer mycket.
Ja, det händer jättemycket.
Ordförrådsspurten händer där.
Ordförrådsspurten, det är en viktig grej. Bra.
Ja, så det händer mellan ett och tvåårsåldern. Men det är väldigt individuell när det faktiskt spurtar på. När det kommer igång. Och i början är det ju så att det är väldigt få ord som barn lär sig. Det är kanske ett ord per vecka. Och det brukar också vara den här fasen där föräldrar blir väldigt pigga på att skriva dagböcker och skriva ner alla ord.
Och så händer ingenting.
Ja, alltså då hinner de med, tänker jag bara.
Ja,
alltså, det var första ord, och sen vänder man 3 veckor och så kommer kanske ett till som man kan identifiera. Så då är det lagom hastighet. Men när barnet kommer in i den fasen att den kanske samlar på sig i sin ordförråd 50-100 ord, då plötsligen kan han komma upp till 9 stycken per dag.
Och... 9 nya ord per dag.
Men det är fascinerande, och just i den här, när den här ordförrådsspurten drar igång, det är då de också börjar sätta ihop till två ordsyttranden.
Mm.
Så det kanske blir mamma komma, nalle ramla,
Våld är. Mm. Ja.
De måste ha tillräckligt mycket ord i den aktiva ordförrådspåsen. Då, som de, alltså som de använder sig av. Det är alltid så att barn, eller vi alla, förstår mycket, mycket fler ord än vad vi använder.
Precis, så nu pratar vi bara om vad man använder. Vad man
säger. Ja, så när barnet har runt 50 ord i sitt aktiva ordförråd, det är då de börjar sätta ihop till de här två yttrandena.
Mm.
Och ungefär då vi samma veva, det är då vi också, om vi ska gå tillbaka till det här med uttalet och språkljud eller talljud, ungefär då som man börjar säga att det är liksom barnets ljudsystem är liksom lite på plats. Det finns i alla fall, även om de inte kan alla språkljud, de kan inte säga alla ljud, så finns det ändå en grund för deras ljudsystem.
Hur många ord har de då när de kommer ur den här explosionen, spurten?
Ja, direkt efter är det väl 300, någonting sånt, 500. Det är lite, det varierar lite.
Och vad är det för ord? Är det liksom...
Alltså, främst är det första...
Prepositioner? Eller
främst är det substantiv.
Men, saker, de vet. Liksom.
Ja, okay. För det är det lättaste. Man tittar på någonting, man kan känna på det, man kan smaka på det. Men precis där, vid slutet av ordspåten, kommer också de första verberna till. Och det kan förstås utnyttjas för att kunna bilda tvåordsmeningar och använda ett verb.
Som mamma, komma eller någonting sånt där.
Så det är ju väldigt mycket det här med innehållsord. Men det är också en del sociala ord. De säger hej och, och
titt
kanske titta ut och, eller fi eller mer. Det är också att begära saker. Alltså att de har lärt sig just sådana funktioner kan man säga.
Blä kan man också säga.
Blä.
Har du ett exempel?
Jag har ett exempel med blä.
En plastbanan.
Blä.
Blä, ja.
Blä.
Blä.
Var är vi nu någonstans? Ja, den här strukturen som jag hade, att vi ska gå igenom barnets språk från noll till vuxen, det kommer inte hålla. Vi var uppe till att de skulle börja bygga tvåordssatser, tvåordsmeningar, eller hur? Och var i ålder, då är vi ungefär vid 2 års ålder.
Ja.
Stämmer det? Och vilka sådana kombinationer är det de brukar börja med att göra det?
Ja, det är sådana typiska, alltså där är bra. Eller,
alltså där boll.
Där eller? Boll, ja. Där vovve. Där bil är väldigt attraktiv.
Men det behöver inte vara subjekt-objekt. Mamma springer, nej, eller jag äter. Eller, det
nej, det kan vara mamma bil.
Mm.
Om man ser mamma sitta i bilen, eller att det är mammas bil, eller att det är... Mamma ger mig en bil. Eller, ja, det liksom vi får förstå utifrån situationen vad mamma bil betyder.
Mm.
Det har någonting att göra med mamma och med bil. Men, men situationen ger på vilket sätt.
Mm.
Så att det måste inte vara alltid ett verb till exempel som finns med.
Och sen är det bara att den bygger på de här mer och mer helt enkelt. Alltså det bara kombinerar dem på fler och fler olika sätt.
Ja, och man ska inte glömma bort att de använder ju mycket icke-verbal information också i sin kommunikation. Så att man kan, om man vill, skulle man kunna säga att de första tvåordsyttrandena är ett ord kombinerat med en gest kanske.
Att typ vadå?
Ja, att de pekar eller sträcker ut handen och vill ha någonting och yttrar någonting.
Pekar och säger bada.
Ja.
Då skulle man nästan kalla det för en tvåordsmening. Någon mening.
Alltså det är ju en definitionsfråga.
Såklart, ja.
Men det är ju en typ av en kombination i informationsöverföringen i alla fall. Mm. Även om själva yttrandet inte består av två meningar.
Är det två handlingar det, kombinerade?
Ja,
liksom?
Ja, det är ett ord och en gest kanske då.
Exakt.
Och det är inte ovanligt att det kommer då strax innan de här tvåordsyttrandena kommer. Eller att de blandar, att de har ibland... två yttranden och ibland kanske gest plus ett ord.
Mm. Hur är det sen med tre ord då? Man lyckas, är det en intressant utveckling sen när det börjar bli tre ord? Eller då har man liksom bara tappat kontrollen? Då kan det bli hur mycket som helst? Eller?
Ja, alltså jag tror inte det är ett stadium som man pratar om särskilt att det blir tre ord sen. Poletten har trillat ner. Man kan kombinera dessa enheter och sen blir det ju lite vild i början. Alltså det följer inte särskilt grammatisk ordning på något sätt.
Men man kan säga ändå att barn, när de, alltså om vi hade den här vad ska man säga, grova indelningen att de säger tvåårsyttranden vid 2 års ålder och kanske 3 års yttranden vid 3 års ålder. Så är det ju ändå så att man har sett att barns grammatik, alltså barns ordföljd är som vuxnas från början. Ordföljden är som vuxnas, men det förekommer att de utelämnar ord och att det blir fel böjningar då.
Vadå, som i ett språk som svenska då, där det ofta är subjekt, objekt?
Ja.
Då brukar barn också använda den?
Ja, de använder.
Och i språk där det är motsatt så använder de oftare den?
Ja.
Okay.
Alltså de använder rätt vuxnas ordföljd från början, men det är klart att det blir fel. Det blir lite fel. Men i grundstrukturen kan man säga att det ser ut som vuxnas yttranden.
Vad är det för grammatiska fel de oftast gör? Finns det några konsistenta fel som de gör?
Ja, om man tittar på böjningar av verb till exempel.
Mm.
Så från början så säger barnen kanske rätt. Att de säger att de gick.
Mm. Hur kan vi, nu pratar vi treåringar.
Ja.
Ja.
Sen blir de lite större. Och så börjar de säga godde. Så att de säger rätt först och sen blir det fel helt plötsligt. Jag tänker, vad har hänt nu då? Mm. Men det är faktiskt en utvecklingsfas som är helt normal. Och vad ska man säga, det är en utveckling framåt. För det som har hänt är att barnen har någonstans omedvetet men ändå uppfattat ett mönster. Och det är det här att när man ska prata om dåtid så lägger man till den där ändelsen som är cyklade, ritade. Mm. Och vad det nu är för fler verb som...
Godde.
Ja, och då blir det godde istället för gick. Ja. Och det här brukar man kalla för U-formad utveckling. Alltså det ser ut som ett U då. Att barnet klarade av någonting, då är man där uppe i U-et. Och sen så dippar det ner och så tycker man att det blir fel. Och så går det tillbaks igen. För att så småningom så hör ju barnet att nej, men det heter ju inte godde. De uppfattar ändå att det finns de här undantagen.
Så de överanvänder helt enkelt en regel. De uppfattar regeln och då börjar de överanvända.
Precis.
Ja.
Och sen måste man lära sig... igen, det finns undantag.
Och i första början när barnet fick rätt och sa gick, då var det inte en regelanvändning. Då hade barn liksom enskilt lärt sig det här ordet betyder just då det där som jag vill säga. Men sen kommer till att den känner av regeln som står bakom och den liksom blir överanvänd även på det tillfälle som hade varit rätt, så blir det fel och blir det godde. Men sen så småningom kommer vi tillbaka till det.
Mm. Va? Bra exempel.
Och det det här med överanvändning, alltså det här är ju inom grammatiken, men om man tittar på ordförrådet så kan man ju säga att barnen har problem med avgränsningen av ords betydelse när de ska lära sig ord också. Och det är en annan typ av antingen över- eller underanvändning, som det här att de ska lära sig avgränsningen av betydelsen. Till exempel om barnet ska lära sig ordet hund, vad det står för. Då måste de ju förstå vad som är typiskt hundar. Men det kanske bara är vår egen hund i familjen som får heta hund. Och alla andra hundar på gatan, det är någonting annat.
Mm.
Eller så kanske barnet tycker att alla djur som har fyra ben heter hund.
Just det, så de vet inte vad gränsen är, vad vi ska ringa in.
Liksom. Nej, precis. Så det är antingen en överextension, alltså att ordet får en större betydelse än vad det faktiskt representerar, eller tvärtom, en underextension, att det får en mindre betydelse. Så de måste liksom lista ut där var gränserna går för ordet.
Mm.
Och vad som är typiskt hundhet, för hundar kan ju se väldigt olika ut också.
Och det där fortsätter de ju såklart med länge, såklart. Kan man liksom utifrån forskning ge några liksom konkreta tips till föräldrar eller vuxna som är med småbarn? Liksom vad man kan göra för att främja tidig språkutveckling?
Att ha ett responsivt förhållningssätt, det vill säga att vara en aktiv förälder i att svara barnet när det handlar om kommunikation och uppfatta kommunikativa signaler. Oavsett om de kommer med någonting som barnet säger eller vokaliserar, men faktiskt pekar eller med blicken.
Mm, att alltså, liksom uppmuntra det genom att fortsätta kommunicera. Då.
Ja, uppmuntra kommunikation från start. Och att det ska vara motiverande, det ska vara roligt att kommunicera. Det ska vara någon vits med att kommunicera. Och att man behöver inte från början vara så fixerad vid det talade språket, utan komma på att barnet kommunicerar extremt mycket från början med andra medel än tal.
Mm.
Sen när talet kommer igång så kan man ju använda sig av många liksom förhållningssätt och strategier genom att till exempel upprepa det barnet säger och att benämna det man gör och ser runt omkring sig och det barnet är intresserat av.
Är det så att desto mer man pratar med barn desto mer lär de sig? Är det en sån enkel grej? Desto mer språk de är liksom i kontakt med desto mer lär de sig?
Alltså de måste också få plats att kunna svara. Alltså det går inte att överösa dem med barnriktat tal och tro att det här blir bra. För barnen måste ju få sin roll och växa in i sin roll som kommunikationspartner.
Mm.
Så därför behöver de också inväntas. Alltså för de tar lite längre tid att komma med sin del av konversationen.
Alltså de vuxna kan inte bara prata hela tiden.
Nej, men överlag är det säkert bra med mycket input så länge man också ger barnen en chans att bidra själv.
Mm. Mm, mm. Mer, mer konkret, vad kan man tänka på?
Ja, man kan tänka på att man, som jag sa tidigare, att man benämner, att man svarar barnen. Och där har vi gjort en studie bland annat på hur snabbt föräldrar svarar sina barn i konversation. Det här gällde 18 månaders barn där vi såg att de här pauserna mellan barn och föräldrar varierade mellan olika föräldrabarnpar då. Och de barn som hade störst ordförråd visade sig också ha de föräldrarna som svarade snabbast i den här konversationen.
Så en möjlig förklaring är att föräldrar som har svarat snabbt har också lärt barnen mer ord.
Ja, vi vet ju ingenting egentligen om orsakssambandet.
Just det, men en tolkning.
Det kan också vara den andra, att föräldrarna vet att barnen är väldigt kompetenta, har ett stort ordförråd och därför kan man skynda på turtagningen för de fattar ju.
Just det, så det skulle faktiskt kunna
så det kan vara både och, okay. Men vi har sett det där sambandet, att korta pauser och stort ordförråd.
Okay.
Det finns en korrelation. Mm.
Men typ så här, sitta och läsa samma barnbok många gånger, att liksom, skulle man kunna stå och träna barnet, sitta och visa upp bollar och säga, nu är det en boll, här är en boll. Är det med?
Ja, alltså upprepa de ord som, alltså, ju fler gånger man får höra ordet, desto mer sannolikt att man lär sig ordet, såklart. Men det måste ju ändå bygga på barnets intresse, fokus, för att motivationen styr. Det finns ju studier där man har tittat på interaktion mellan barn och föräldrar, där föräldern i och för sig är engagerad förälder, men bryter barnets fokus och börjar prata om någonting annat.
Alltså barnet sitter och håller på med en leksaksbil, ja, och då kommer föräldern och börjar säga, den här är en boll, den borde vi titta på nu.
Och då är inte inlärningen lika stark, utan då lär sig barnen inte lika snabbt, utan det ska vara det som de tycker om att göra, det de är intresserade av.
Okej, okay. Så liksom att fånga barnets, vad är barnet intresserad av just nu? Och då är det man...
Men det kan ju också vara att barnet släpper för 10:e gången samma bilderbok och vill läsa just den boken. Och de söker sig också till den upprepningen som de vill få i situationen. Så det är ju inte alls ovanligt att man får läsa samma bok tills man tycker, men nu räcker det verkligen.
Det har jag varit med om. Ja, men precis. Och ska man tänka då att nej, men nu borde man pusha barnet lite och välja en annan bok?
Alltså... Min erfarenhet när jag pratar med föräldrar om det här, så säger en del föräldrar att nej, men han är inte intresserad av böcker. Jag försöker ta fram böcker, men han gillar inte dem. Han vill bara läsa den här jättetråkiga. Och då är det ju föräldern som är uttråkad. Eller så går barnet därifrån för att boken blir för avancerad. Det är för svårt språk. Eller, och föräldern är mer inne i boken än titta på vad barnet tycker är spännande.
Mm.
Så att jag skulle säga att man följer barnet där. Även fast man läser samma bok för 50:e gången.
Mm.
Sen så finns det ju andra tillfällen när man pratar med varandra också än en bokläsning. Och det här med att svara på barnets yttrande och upprepa. Där kan man ju alltid lägga till lite språk. Om barnet säger, titta bil. Ja, har du sett vilken stor bil? Och vad röd och fin den var.
Mm.
Alltså då får barnet höra både stor och röd. Och kan liksom fylla på i ordförrådet. När det gäller alltså, vad som kan höra ihop med den här situationen med bilen och så.
Mm. Alltså att man broderar ut någonting.
Man broderar ut och lägger till lite lagom språk. För man kan, det är ju inte så enkelt att ju mer man pratar med barnet desto bättre lär det sig. För man kan ju liksom som, köra över dem också så att de inte orkar ta in. Utan det måste ju vara lagom, anpassat till deras nivå. Och sen det här med upprepningarna också. Sen när de börjar säga det här jädde och godde. Att man gör något som kallas för passiv korrigering. Som är att man, alltså, man ger tillbaka och upprepar men med den rätta grammatiken. Så får barnet både bekräftelse på att det är lyssnat på, att budskapet har gått fram och får höra den rätta versionen.
Ta ett exempel. Barnet säger, vi gick till Skansen.
Ja. Jaha, ni gick till Skansen. Så då är det liksom både en trevlig stund i konversationen att jag är lyssnad på, men också får jag höra det rätta ordet. Och det är ingen som säger, det heter inte godde.
Just det.
Utan det är en passiv korrigering.
Just det. Som barnet inte ens är säkert att det uppfattar.
Nej.
Som en korrigering.
Precis.
Mm. Tack Iris, tack Ulrika.
Tack, tack. Det var jätteroligt.
Det tycker jag också. Och tack ni som lyssnade. Det kommer fler avsnitt av Barnpsykologerna. Innan dess så finns vi på Instagram. Då heter vi barnpsykologerna_podd. Och så finns vi på Facebook. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.